Hej och välkommen till Excitech-podden. En podcast med oss från Excitech där du träffar medarbetare, kunder och partners till oss. Idag är det den 18 april och det betyder att vi väldigt nyligen släppte våran kvartalsrapport för det första kvartalet i år. Och då har vi som tradition i våran podcast att vi bjuder in vår kära vd Johan Kallblad. Välkommen tillbaka till Excitech-podden, Johan.
Tack så mycket, jag chansar. Det är lite bråda dagar här så att när man släpper rapport, det gjorde vi igår alltså, då är det mycket sådana här möten med analytiker och investerare, delägare. Och sådär. Så jag försökte spara tid genom att ta en bananlunch här, ja. Samtidigt som Mats började prata, så hela allting byggde på att jag skulle kunna tugga ur bananen innan han bollade över till mig.
Jag brukar nästan vara långsammare.
Det gick, ja, precis. Jag tänkte du hade säkert något eget du ville berätta om. Men, nej, men så är det. Hej, ja. Tack. Och tack för att jag får komma tillbaka till succépodden.
Succépodden, ja.
Och jag hörde ju innan här, det vi hann säga innan jag stoppade bananen i munnen var ju att du sa att du inte hade läst någonting i rapporten, så att vi har väl bara ett samtal, så får väl du fråga lite saker och så får jag väl svara enligt bästa förmåga, så får
Precis.
Vi se hur det blir.
Exakt, och jag tänker att då representerar jag säkert några stycken som lyssnar på den här podcasten som tänker att förhoppningsvis så vill man läsa rapporten efteråt, så känner jag i alla fall. Men Johan, första kvartalet har passerat. Vad har du för känsla och vad har vi släppt för rapport?
Första kvartalet 2024. Jag gjorde liksom som ett litet underlag till mig själv när jag har såna här investerarmöten så pratar vi ganska mycket om samma saker, alltså vad vi gör. Men sen vill man ju, för en del vet ju inte så mycket om oss, för det kan vara första eller andra gången de lyssnar på en sån presentation. Men en del har ju gjort det för tionde gången och då vill man ju mer prata om vad var speciellt i detta kvartalet då. Så jag hade fyra punkter som jag skrev ner och har pratat med våra externa, de som ställer frågor om då. Och det ena är att vi hade på besvikelse och på sånt man är nöjd med i det finansiella, så det var långsam tillväxt. Vi hade 6% tillväxt i kvartalet, men då kommer egentligen allting av det ifrån det här företaget Integrationspartner i Norge som vi köpte i januari, ja. Och tillträdde i januari. Så sen kan man argumentera för att säga att ja, men påsken låg lite tidigt och det påverkar oss negativt, så hade det inte varit för påsken så hade vi haft några procents positiv tillväxt i övriga verksamheten. Men nu är det ju påsken en gång per år, så påsken, ja. Jag brukar inte prata om datumeffekter för allt det där jämnar ut sig. Men det är väldigt lätt hänt att man berättar om något som när det är dåligt, men sen när man får en skjuts av det, då glömmer man att berätta det.
Ja.
Så jag brukar inte prata så mycket om sånt. Så egentligen den gamla verksamheten stod lite still, medan integrationspartner gick som vi väntade oss. Så totalt sett 6% tillväxt, vilket är lågt för att vara oss. Det som var bra då var att marginalerna var fortfarande bra. Så det var inte så att den här omsättningen som inte hände om man hade väntat sig mer, och det hade vi nog egentligen också, vi hade nog tänkt att det skulle vara några procent till i omsättning, men de trillar inte så mycket, det verkar som kostnaderna också har varit okej då liksom. Så vi hade 19% marginal i kvartalet och det är ganska bra. Det hade vi ju, det är ungefär som förra året, åtminstone om man tar hänsyn till antal arbetsdagar, men förra året var väldigt bra första kvartal, så det här var rätt så bra marginalmässigt tror jag. Så det var första punkten. Den andra punkten som jag pratade om var generellt om marknaden, alltså som vi jobbar på. Då är det en liten konstig situation. Vi upplever att vi har en väldigt passiv marknad där man måste liksom kämpa för jobben egentligen, så att det är inte så mycket som rinner in av sig själv. Så här är det för oss då normalt sett. På konsultsidan så kanske 60% av vårt konsultarbete, det kommer inte som ett resultat av ett liksom aktivt säljarbete. Nej. Utan det kommer genom att kunder kontaktar oss och de ringer supporten och säger kan ni hjälpa oss med det här och sådär. Och den har varit ganska svag medan större försäljningar faktiskt har ganska bra KPI. Det är inte så att det är en kö i trappuppgången, men vi har genomsnittlig orderstorlek var högre än för ett år sedan och högre än i fjärde kvartalet. Och genomsnittstiden det tog att göra en affär var faktiskt kortare än i fjärde, ungefär 20% kortare än i fjärde kvartalet. Mm. Och det är ett sånt nyckeltal som har utvecklats negativt annars. Och då verkar det då lite konstigt. Jag var tvungen att följa upp där och gräva lite till efter att vi släppte rapporten här. Det är så konstigt, det går trögare att göra små affärer relativt vad det går alltid snabbare att göra små affärer än stora, va? Men det går trögare med små affärer och snabbare med stora affärer. Jag tänkte, kan det verkligen stämma? Så gick jag in och grävde lite mer i vår data och det stämmer verkligen. Det tar nästan dubbelt så lång tid att göra en liten affär med då säger jag, affärsvärde under 50 000, alltså några dagars konsulttid. Det tar dubbelt så lång tid som att göra en sån affär som du gjorde för 2 år sedan. Medan de stora affärerna går lika snabbt, till och med marginellt snabbare. Och då tror jag att det är så här, om man undrar vad...
Jag undrar.
Ja, du får inte en syl i vädret.
Nej.
Jag fick lite stress eller lite ont om tid. Jag pekade på bananen här, det här blev bra radio. Den delen av bananen som jag inte ätit upp med. Men jag funderar på vad det betyder. Först ska jag säga att jag vet inte vad det betyder. För det har bara varit så i några månader. Så man får väl se när det är med sig. Men det skulle kunna vara så här. Att stora beslut, de involverar ju alltid en företagsledning. Om du ska liksom byta affärssystem. Det gör du ju inte. Liksom, det gör du ju på översta nivån i ett företag. Ja. På våra kunder. Vi jobbar ju medelstora företag. Så det är bolag från 50-100 miljoner upp till någon miljard i omsättning. Så byta, göra en stor investering i miljonklassen, sådär. Det involverar alltid företagsledningen.
Ja.
Medan de små besluten, de att köra 1, 2, 3, 4, 5 dagars konsulttid och sådär, det är ju för att lösa ett problem ute i verksamheten. Det involverar i regel inte till företagsledningen, utan det är distribuerat ut i organisationen.
Exakt. Inte lika långsiktigt kanske.
Nej, det är antagligen för att lösa något som hände.
Ja.
Så då kan man ju tänka sig att, för vi såg att stora affärer var väldigt tröga att göra under 2023, speciellt slutet av, från andra halvåret 2023 då, men det ser lite bättre ut nu. Man kan tänka sig att stopp på stora affärer, att vara sparsam, att bli mer sparsam och att inte investera och sånt, det är beslut som tas på företagsledningsnivå, men sen införandet i organisationen, det går ju först, om företagsledningen tar beslutet så de klarar ju av att införa det direkt. Man går ju inte från ledningsmötet där man säger investeringsstopp och sen beslutar man om en investering nästa vecka, utan de implementerar direkt. Men däremot när det rullar ut i organisationen så tar det ganska lång tid innan någon liksom systemägare ut på någon IT-sida verkligen har ändrat sitt beteende. Det kan ju ta, det behövs att man blir påminn om det några gånger, man får skäll några gånger, man blir uppmärksam sådär. Men det tar ju också tid åt andra hållet, så när då, om man på högre nivå säger vi ska nog ändå göra den här investeringen, det beslutet kan ju ledningen ta ganska fort. Ja. Men sen den här beteendeändringen ute på systemägaren som fick skäll för 9 månader sedan för att han köpte några dagars konsulttid för att lösa ett problem han hade, han ändrar ju sig inte sitt beteende direkt. Och företagsledningen går ju heller inte ut med ett memo och säger till systemägaren att nu kan du vara lite mer slarvig på kostnadssidan.
Nej.
Utan det där händer ju, alltså att bygga upp slarv är förresten fel ord, men att det är inte lika, vi är inte lika bekymrade om det här längre. Så att beteendet att delegera rätten att ta mindre beslut, det byggs upp över tid. Liksom, medan stoppet kan gå ganska fort.
Det kan gå ganska fort.
Så det finns ju, om man vill vara väldigt positiv då. Jag är fortfarande bara på punkt 2 av 4 förresten. Ja. Om man vill vara väldigt positiv, det här har jag inte sagt så mycket på de här mötena. Det är en sak som jag satt och funderade på, tittade och försökte hitta statistik kring igår kväll. Jag hittade nämligen en tidsperiod då vi hade samma beteende, då det plötsligt blev enklare att göra stora affärer samtidigt som det blev svårare att göra små. Och det var i början av 2021. Och 2021 var, så det är inte så länge sedan ens.
Nej.
Men det är intressant för att 2021 är ju efterdyningen av covid.
Ja.
Så vi hade ju covid 2020 och så var det många som reagerade och sa vi måste stoppa, så vi gjorde inga stora affärer andra kvartalet 2020. Men de små rann ju på, för de var mer ett resultat av saker man hade bestämt för länge sedan.
Det var beslut som var tagna.
Men sen så stoppades det, och då blev det sparsamhet överallt, och då kommer man inte riktigt igång med de små sakerna. Men de, på företagsledningsnivå kanske man sa att, jo men vänta lite, vi måste lyfta våra IT-system för att kunna bedriva verksamhet. Så det var, och då blev det en ganska bra tid efter det. Så vill man vara väldigt positiv, och det vill man, så skulle man kunna hoppas att trenden med att det går lite fortare till stora beslut, att den fortsätter, och att det med tiden drar med sig att den här stora marknaden kommer igång. Men tills det har hänt så kommer det nog vara lite trögt, tror jag. För att de är ju, för oss, det fina med de där små affärerna är att de föregås inte av en säljinsats. Alltså det blir mycket billigare och enklare för oss. Så att det är de vackraste sakerna är ju de som kunden själv frågar efter, va?
Just det.
Så vi kommer ta. Det tredje som jag hade, det var lite specifika utmaningar i Norge som inte riktigt levt upp till våra förväntningar eller förhoppningar. Och det är så att vi bytte kontor till exempel. Det kostar en del pengar, och det är ju inte så konstigt. Det gör man ibland, men ganska sällan. Det var 20 år sedan sist faktiskt.
Ja, det är ju inte
aldrig
ibland.
Det var senaste gången de bytte kontor var innan vi fanns. Det var en verksamhet som vi förvärvade där och bytte namn på. Så vi har flyttat in till Oslo. De satt några mil utanför tidigare. Så det var lite stökigt. Och sen håller de på med ett teknikskifte som påverkar flera av våra kunder, men också oss då, där vi lyfter en installerad programvaruplattform som heter Visma Business, som finns ute hos många kunder, till en molnversion då. Det är bra för oss på sikt, för vi kan ju leva längre med kunderna om vi moderniserar deras plattformar, och vi faktiskt får tjäna över tiden lite bättre på det, eftersom det bundlar in driftsmiljön som inte vi haft någonting med att göra med innan. Det blir en del av mjukvaran, och mjukvaran är ju den som vi säljer och jobbar med. Så att det borde bli bra med oss över tiden. Men det är en massa saker som uppstår som man måste lösa i ett teknikskifte som vi inte riktigt kan ta betalt för. Så har vi väl, ska man vara krass, vi har väl räknat fel på några grejer. Så vill vi inte belasta kunderna ibland. För det kan vara att man säger att det här tar nog 200 timmar. Och så visar det sig att det tog 500 timmar. Och så tycker man att kunden som var med tidigt och stöttade och trodde på oss, de ska inte... Om det inte var deras fel liksom, så får vi försöka hålla dem rimligt skadeslösa. Så vi hade några miljoner i kostnader. Det är ganska mycket för oss i Norge.
Just det.
För det var jobb vi gjorde och inte kunde ta betalt för. Och det, men jag tror över tiden så kommer vi ha igen det där. För det är jättemånga kunder kvar.
Precis, och det är en plattform som vi verkligen tror på i en framtid också. Att det som har varit så att säga, vårt första steg in som Visma partner har ju kretsat mycket kring Visma Business, och nu har man tagit ett stort steg till att modernisera den plattformen ut i molnet. Så att självklart så kommer det väl med vissa utmaningar att göra den flytten liksom. Men
det roliga är också så här, ofta är det så här att de allra första kunderna som hoppar på, de är ganska tåliga, för de fattar att det här är ju det här är ett kul experiment, det vill jag vara en del av. Men de flesta är ju inte så. De flesta vill ju bara ha ett system som löser deras verksamhetsprocesser. Men en del tycker det är, liksom, det är en kul grej. Mm. Så då får man ibland lite fel signaler från de första, säg liksom 5% av kundbasen, de första handfullen kunder. Liksom. De ger en lite fel signaler, för de säger det här är wow, det här är super, säger de.
Yeah.
Och så säger man, men vänta lite, du kan ju inte exportera till Excel. Nej, men det kan jag lösa. Vi har skrivit ett litet skript här i ett API som sen integrerar. Ja. Men man kommer ut till den genomsnittliga kunden, så kan de inte det.
Nej, de
måste sånt där tillrättalägga. Så vi har räknat lite fel också. Det är bara att erkänna att det är så. Det är inget bevis. Det kan påverka oss i nästa kvartal också. Men gradvis så jobbar man gradvis, så liksom lyfts ju programvaran och blir vassare och vassare. Och gradvis så lyfts ju vår erfarenhet.
Ja.
Och om inte annat, vår förmåga att räkna rätt. Ja, lyfts ju. Så att det är inte, jag är inte speciellt orolig för det där på lång sikt. Men det påverkar oss i kvartalet med lite kostnader. Och sen det sista som jag tog upp, inte pratade så mycket om, men vi annonserade ett pressmeddelande, att vi har ett nytt kreditavtal med Nordea, ett bankavtal med Nordea. Och det som det bankavtalet innebär för oss, det är att vi har en förutbestämt kreditutrymme som vi får använda till att göra företagsförvärv. Mm. Och det är så här, man kan ju, om man ska göra företagsförvärv så kan man ju finansiera det på några olika sätt. Liksom, ett sätt är ju att tjäna ihop pengar först och sen göra dem. Mm. Det är ju ett bra sätt. Det sättet försöker vi använda hela tiden.
Mm.
Problemet med det sättet är att det kan ju tvinga dig att tacka nej till möjligheter som är ganska bra för dig. För du har inte hunnit. Det är inte säkert att möjligheten att göra förvärvet uppstår samtidigt som du har tjänat ihop pengarna. Och dessutom ibland om man tjänar ihop för mycket pengar och har liggande, då kan ju aktieägarna kan ju tycka, vad ska ni göra dem där till? De borde ni dela ut. Och ibland kan det skapa till och med en liten osund trigger till en företagsledning att vilja sätta sprätt på pengarna om man har dem. Kan man ju översätta till sin egen privatekonomi. Det har väl hänt någon gång att man har blivit lite vidlyftig någon gång när man har haft mer pengar än vad man behövde i det omedelbara. Så det är, därför kompletterar man då. Men förmågan att tjäna pengar är jättebra. Nästa sätt är ju att gå till ägarna och fråga efter nya pengar.
Mm.
Och det kan ju vara bra om det är bra investeringar och sådär. Men framförallt det som, och det är bra, det är inget fel i det. Om du gör bra, så gör ju liksom startups och nya företag, de gör ju det hela tiden. De frågar efter, de säger kolla vad bra det går för oss, men vi har inte, tjänar inga pengar än. Nej. Men vi behöver mer pengar för att utveckla, för att realisera vår vision. Det är inget fel på det sättet, men det har varit ganska skakigt på börserna. Och räntenivån är osäker och sådär. Och det har helt enkelt känts som vi vill inte vara beroende av att våra ägare ska vara på gott humör den dagen vi vill göra någonting. Så vi vill göra oss lite, för vissa bolag, speciellt de som har behövt ta nya pengar i en krissituation, de har fått gå ut och hämta in nya pengar på jättedåliga villkor. Mm. Och de har väl klarat av det, men det har varit väldigt, väldigt dåligt för den genomsnittliga aktieägaren då. Så att vi, men det är ett sätt, så det funkar speciellt i en bra marknad. Det tredje sättet är ju att låna pengar. Och då är det så att lånevillkor med en bank, de ska man ju förhandla från en position av styrka. Man vill ju sätta upp lånevillkoret vid en tidpunkt när det inte är kris.
Ja.
Och vi hade haft några väldigt bra kvartal. Och så bakom oss, så vi helt enkelt förhandlade med några stycken banker om hur det där skulle se ut. Och då har vi kom vi överens med Nordea om både om att lägga om våra befintliga lån. Det är inte så jättemycket pengar vi har där, men det är en slant ändå i befintliga lån. Och sen så skapade vi ett nytt kreditutrymme som redan är godkänt och bestämt, som vi får använda till förvärv. Men vi betalar lite grann pengar för att ha den, men vi betalar egentligen inte för det att vi verkligen tar pengarna. Men det är redan godkänt, det kallas för en revolverande kreditfacilitet, RCF. Så en sån har vi satt upp, det har vi aldrig haft förut. Och sen så har vi utöver det en ytterligare facilitet där vi är överens om villkoren, men som egentligen inte är beslutad, så banken kan säga nej. Mm. Men vi har gjort en ram, liksom som ett ramavtal på en god slant till då. Då är villkoren i betydelsen vilken räntepåslag betalar vi, hur är amorteringen och vad är uppläggningsavgiften och sånt. Det är förhandlat. Och det gör alltså, det där ska man läsa som med kreditlinjerna där. Det ska man läsa som att vi vill ladda för att göra företagsförvärv. Det är därför vi vill ha, och vi vill ladda för att kunna göra företagsförvärv som inte är så stora då att vi behöver gå ut och be våra ägare om pengar, utan som vi ska kunna finansiera själva och via banken. Och det handlar väl både om, eftersom tillväxten var lägre, marknaden är lite trög, om vi vill ha tillväxt så kanske vi måste göra förvärv för att det ska funka. Och det andra är, vi tror ju att marknaden är trög för alla.
Mm.
Och då är det kanske så att det kan vara lite billigare att göra förvärv. Man vill ju inte köpa, om man köper när marknaden är på absolut topp, då får man ju ingen kritik för det, för alla tycker den här marknaden är ju fantastisk, kommer ju bara vara jättefantastisk. Så då gör det inte så mycket om du betalar lite mycket, kan man tycka. Men om man tänker lite mer långsiktigt så vill man ju hellre köpa när det, man kanske inte vill köpa när det är kris. Det är osäkert, men man kanske vill köpa när det inte är riktigt på topp. Så det är väl det, är det vi försöker förbereda oss för. Då. Så det var väl det kvartalet var det. Egentligen. Ja. Men 19% marginal, bara 6% tillväxt, tråkigt.
Mm.
19% marginal, ganska bra, tycker vi nog. Vi får se hur det är faktiskt lite. Jag tror vi hade 21% förra året, men i första kvartalet. Men då är det nog, det räcker att man tänker på det här med påsk så förstår man att
ja,
det...
Men det skulle vi inte göra.
Men det skulle vi inte göra. Förlåt. Sverige har gått rätt så stabilt, men fortfarande bara några procent organisk växt. Danmark som tidigare kämpar med att hitta skala, men liksom det är några bra kvartal, några dåliga kvartal och så där. Vi håller ju på att göra om Danmark så att de får ett erbjudande som är samma som det vi har i Sverige, och det tar lite tid att få fart på det. Sen lite vad vi tror då är tillfälliga problem i Norge. Ja, en höjdpunkt till, det är att våra programvaruintäkter har varit riktigt bra. De har faktiskt vuxit med 26% year over year och egentligen kvartal mot kvartal då, över 30%. Delar av det, hälften kanske, kom från de här integrationspartner som hade mycket programvaruintäkter. Men det är också en bra... Det känns som att förra året så sålde vi bra med programvara, men det var också ganska många kunder som kanske såg över, behöver jag så här många användare, behöver jag så här många transaktioner, som man hade liksom det som skulle kallas för partiell churn, om man vill använda businessord. Så att folk, vi tappar inte speciellt många kunder. Ja, vi tappar inte många kunder och kunderna använder fortfarande programvaran, men de skalar ner lite. Och nu kan man tänka sig att de har skalat till den nivån de behöver, och då är det mer på en nollnivå. Så anställer de några nya så behöver de ett par nya användare och så vidare. Så att det känns som... det känns som, det är ingen superexakt vetenskap, för det kan vara faktiskt lite slump på enskilda kunder och sånt där ibland också. Men det är rätt många kunder, så det känns lite som att nu säljet som vi gör och de nya kunderna vi får in, de läggs lite mer på toppen. Ja. De behövs inte, annars behöver man ju några procent så här. Industriellt churn har man alltid, alltså att liksom ett företag försvinner, ett företag slås ihop, någon ändrar inriktning och sånt. Sånt det kommer aldrig, noll blir det aldrig liksom. Men det är tråkigt när för stor del av nyförsäljningen måste gå till att täcka något man har tappat.
Ja.
Så det var väl
lite sådär. Det var det första kvartalet. Ja. Ja, men det är alltid intressant att sätta sig ner och få höra dina tankar och det hoppas jag att ni som lyssnar också känner att det är intressant. Ni får jättegärna komma med feedback.
Man kan fråga rena finansfrågor också till ir@excitec.se.
Så kan man
faktiskt ställa frågor om man har frågor om rapporten. Mm. Vi får nästan bara sådana frågor precis när vi släpper en rapport, då kommer det en massa. Men sen är det ganska tyst.
Mm.
Jag tänkte, vet du vad som var en cool grej med det här rapportsläppet då?
Nej,
det var att vi släppte väldigt tidigt i perioden. Ja. Vi har gått ut och sagt det till och med, att vi tror att vi kan släppa rapporter 2 veckor efter att ett kvartal är slut.
Ja.
Men nu säger vi att vi har sagt 3 veckor, men egentligen så skulle vi kunna göra på 2.
Ja.
Och det är lite tufft. Vi tycker det är ett kvalitetstecken att ha koll på sina siffror.
Ja.
Nackdelen är då, man kan inte reagera på vad andra säger, så vi släpper. Vi vet egentligen inte hur andra IT-bolag har gått, men vi släppte tidigt för vi tycker det är kvalitetstecken. Och det roliga med det var, då ligger vi lite tidigt, så vi hamnar så här på Dagens Industri och sådär. Mm. Det är ganska få rapporter, det var typ Ericsson, de är också snabba.
Ja.
Så då stod det liksom Ericsson gör sig och så och Exitec gör. Så vi fick liksom, det var lite roligt. Bara för att man inte, på sommaren, i juli släpper alla väldigt många tidigt också.
Ja.
Därför att alla går på semester.
Ja, men
i Q1 är det inte så många, så de flesta rapporterna de kommer från nu. Och så någon vecka och 2 framåt då. Så, men det var lite rolig grej.
Lite från baksidan av rapportsläppade sidan också.
Ja.
Det är lite extra kul.
Ja.
Härligt. Vi har som sagt lite ont om tid idag, så att jag tror inte att vi ska göra... Vi ska inte göra så många minuter podcast till idag. Men jag vill ju ändå fråga, nu kliver vi in i Q2.
Q2.
Vad ser du mest fram emot?
Det var en bra fråga. Ja, det som jag, det är ju svårt att skilja på vad jag ser fram emot och vad jag hoppas på. Mm. Det är väl en fin balans i det där. Några saker som jag ser fram emot, och det behöver jag nog inte hoppas på, det kommer att hända, det är att vi börjar förbereda för lansering av den här Business Next i Danmark också.
Ja.
Och vi har en ganska stor kundbas i Danmark som kör Visma Business. Vi var väldigt sena på den som heter Visma Net, som vi jobbat jättemycket med i Sverige, men vi var väldigt sena att lansera den. i Danmark. Så Danmark har inte riktigt haft rätt erbjudande då. Nej. Så jag ser fram emot den lanseringen kommer vi förbereda. Den kanske officiellt inte blir förrän i det tredje kvartalet. Men vi kommer jobba mycket med den. Ja. Och det ska bli roligt att gå ut. Vi är läget att vi kan gå ut och prata med kunder om det. Så det tror jag, det ska bli roligt. En annan sak är att jag tror att vi... Nu kommer vi snart till sånt som Hampus, våran IR-ansvarig, inte vill att vi ska prata om. Men låt oss säga så här då, att vi har många dialoger om hur vi ska kunna sätta sprätt på det här kreditutrymmet. Det är inte alls säkert att det blir någonting i andra kvartalet. Men jag tänker mig att det skulle kunna bli någonting. Och det också var roligt. Om inte annat så är det roligt att prata med bolag som... Om att se och försöka se hur kan vi få en framtid ihop, kan vi göra någonting tillsammans. Så det ska också vara en rolig arbetsuppgift för mig. Sen så hoppas jag ju super mycket på att den här den indikationen som vi fick från ungefär februari, att det verkar gå lite snabbare med de större affärerna. Ja. Jag hoppas ju super mycket att det håller i sig och att det inte bara var en månad eller två som vi såg. För jag sa att det var för kvartalet, det stämmer, men det var framförallt, datan var framförallt februari och mars. Så jag hoppas ju jättemycket att det ska fortsätta vara så, för då tror jag det kommer bli se riktigt fint ut framöver. Ja. Det är vad jag hoppas på.
Det låter helt fantastiskt. Jag tänker att vi... Jag hoppas ju att vi kan göra någon podcast med dig tidigare än så förstås, där vi kan prata annat än en kvartalsrapport. Men senast när det är dags och när vi släpper våran nästa kvartalsrapport, så tänker jag att vi tar och checkar in igen och så kollar vi. Vi hoppas att dina önskningar slår in.
En klassisk note här då för att avsluta i moll istället skulle ju kunna vara, jag har ju inte sett några andra IT-bolagsrapporter, för de verkar inte vara lika snabba på att räkna klart som vi är. Men de kommer väl i nästa vecka eller nästa. Jag tror att jag tänker mig att den underliggande marknaden, alltså det som bara är det som kommer av sig själv inom situationstecken eller av kunderna, jag tror att den är ganska passiv. Jag tror att det kommer vara en del som har lite jobbigt. Men det vet jag inte alltså. Jag bryr mig om Exitec, jag bryr mig inte så mycket om andra bolag i min bransch. Men jag kan tro att det finns, vi får se om hur det ser ut hos andra. Undantaget naturligtvis specifika branscher, jobbar du inom försvar är det säkert liksom jättebra, i vissa andra branscher är det säkert jättebra. Men om du är liksom generalist så kan jag tänka mig att det är lite småtrögt. Och det tror jag inte, det var min mollavslutning, det tror jag inte kommer ändras i nästa kvartal. Jag tror det tar längre tid. Jag tror liksom, det krävs ju att människor ute i organisationer bara... känner att oj shit, jag har lite mycket att göra, jag måste ta in lite mer hjälp, jag måste effektivisera och sådär, och att det beslutet delegeras, och det krävs nog några kvartal av lite bättre ekonomi i samhället för att det där ska släppa. Så jag tror absolut inte att vi ser de kommande kvartalen att det bara kommer vara liksom pang och sen är det kö i trappuppgången och folk som vill köpa tjänster liksom. Jag tror att man får kämpa för sina segrar.
Men det är vi ju beredda att göra.
Absolut.
Så är det.
Vi ska berätta en hemlis också då. En positiv till de här sista.
Sista då. Sista hemlisen.
Sista hemlisen. Ja, det är lite roligare att vara vd när det är lite kärvt. Det är nog en personlighetsdrag som inte gäller alla, men vissa är ju, ibland när det går lite för mycket av sig själv, då känner man ju kanske som vd, då bör man frågasätta vad man håller på med och behövs, man behövs. Ja, det frågasätter jag jätteofta i och för sig. Man ska ju inte, man mäts ju egentligen på kvaliteten i vilka människor man omger sig med och vilka människor man delegerar ansvar till, så att det ska man ju ifrågasätta. Man ska ju inte behövas. Men när det kärvar lite, då får man i alla fall utmana lite mer och utmana sig själv lite mer. Så det, ja, jag har det ganska bra.
Du har det ganska bra. även om
tillväxten
kunde varit högre. Men det är väl ett fin avslutning för den här veckan.
Yes.
Tänker jag.
Right.
Så är det. Tack till er som har lyssnat. Om ni är intresserade av att veta mer om Exitec, så besök gärna vår webb www.exitec.se. Tack Johan.
Tack så mycket Mats.
På återhörande.